Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Inte så illa det här heller, va?
Han är ju inte känd som någon dritt eller svärts, men
det där var kolossalt elegant.
Ja. Och så Kenneth Andersson och 4-0!
Ja.
Vilket flyt och vilket liv! Och Stefan Schwarz hade ju en egen privat uppvisning där.
Ja, det var verkligen.
När Sverige slog världen med häpnad 1994 var det inte bara svenskar som jublade. Den italienska agenten Vincenzo Morabito representerade över halva det svenska landslaget. Bland andra Stefan Schwarz, Jonas Thern, Kenneth Andersson och Martin Dahlin. Morabito blev under de efterföljande åren en av Europas mäktigaste agenter och han är fortfarande aktiv, men numera som chef över ett team med agenter. När jag pratar med honom är han dock i Toscana för att ta hand om sina föräldrar under coronautbrottet. En kris som Morabito tror kommer få en enorm påverkan på fotbollen och det under lång tid framöver.
Om en människa som jobbar på sjukhuset nästan 24 timmar, som tjänar kanske i Italien 2500 euro i månaden. Och så ska man ju höra att den samma spelare det tjänar på en timme, va? Det funkar inte, va? För just nu, man ser hur viktigt det är att man har ett samhälle som funkar ju bra på alla olika nivåer, va?
Under 90-talet var Morabito med och tog mängder av nordiska spelare ut till Europas toppklubbar. Han berättar att hans intresse för svenska spelare svalnat de senaste åren.
Det var alltid en garanti. Du tog en svensk spelare, det var ju alltid som mellan 1 och 10, det var 6 och 7. Va? Idag kan du kanske få en på 8-9, men de flesta är ju då lite upp och ner. Va?
Vincenzo Morabito hävdar med en fas att han lyckats parera de moraliska fallgroparna som förknippas med agentvärlden. Men medger att han sett en hel del fuffens under de dryga 30 år han varit i branschen. Han menar att det väldigt enkelt skulle gå att städa upp bland fusket. Men att varken FIFA eller UEFA har någon större vilja att göra det här.
Titta på det här med fotbollsnick, va? Fotbollsnick, du kan göra jättefantastiskt. Och vad gör de? De sätter honom i fängelse. Fan, det är något som inte riktigt stämmer, va? Han har ju varit jättebra. För vi som vill jobba på ett rätt sätt, va?
Båden är naturligtvis mer än det här. Och vi talar bland annat om hur en italienare fastnade för Sverige och svenska. Om hur det var att tolka för Sven-Göran Eriksson. Om vägen in till agentyrket. Och vilken som var den första affären. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute.
Ålder?
Nu är det 58.
Bor?
Jag bor mellan Lugano och Toscana.
Familj?
Jag har samma fru och två döttrar som är ju nu, en dotter jobbar på hos mig då.
Utbildning?
Jag har läst svensk språk litteratur och litteratur, va? Så jag har ju gjort avhandling på universitetet då, va?
Lön?
Det vet jag inte. Det är bra lön.
Vad kör du för någonting?
Vad tänker du?
Bil.
Ja, jag kör en sån här Mercedes GLE SUV.
Vad läser du för någonting?
Jag läser mest faktiskt om ekonomi, historia. Jag tycker om historia.
Vad tittar du på?
Jag tittar inte mycket på tv, men jag tittar mycket på fotboll. För det är jobbet och jag tycker det är kul.
Vad lyssnar du på?
Lyssnar på lite olika, men jag tycker om så kallas det deep house.
Vad spelar du på?
Ja, jag tänker på musiken.
Ja, eller antingen om du spelar ett instrument eller på datorn eller om du spelar på hästar.
Ja, jag spelar, nej, jag spelar på Football Manager. Jag tycker om det, va.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Just nu tycker jag att det är Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det är Lazio, och det har varit sedan jag var 6 år. Så att min pappa är ju Lazio-supporter, så han har ju bara liksom förmedlat det till mig, va.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Det är att jag, ja, att jag jobbat med spelare som Zola, Gascogne, Lundberg, Terner, hela svenska. Jag kommer ihåg, alltså hela svenska landslaget från 94, det är en av de bästa minnen i mitt liv.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Offside.
Vill du ta bort det helt alltså?
Nej, men det är ju lite, det är lite extremt som det har blivit nu, va? Att framförallt det med VAR, att man går och det och med sig med millimeter, va? Man måste liksom ha lite bättre linjer. Jag tycker att man, nej, inte ta bort helt, men kanske göra lite justeringar på avstånd då, va?
Finns det någon fotbollsledare du tycker har utmärkt dig, som imponerat på dig som under din karriär?
Under min karriär, det är säkert Lena Johansson.
Vilken är din favoritfilm?
Ja, min favoritfilm, det är Pretty Woman.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Nej, det tycker jag faktiskt, att ibland är det nödvändigt att kanske inte ljuga, men att säga någonting på ett annat sätt för att försöka liksom att få igenom konceptet, va? Men jag tycker liksom att det, framförallt med mina döttrar, och vi har ju, jag och min fru, vi har ju sagt att vi ska vara ärliga från början, och det har ju faktiskt funkat. Man måste ju också kunna säga såna, ja, dåliga sanningar, kan man säga då, va?
Vad var du bäst på i skolan?
Matematik.
När var du riktigt lycklig senast?
När jag går upp på morgonen ibland och tittar på att jag fortfarande är tillsammans med samma kvinna, och så tittar jag på mina döttrar som är nu vuxna, så jag har fått en ärlig barnbarn, en flicka på 6 år, va? Så att det är fint.
Vilket köp ångrar du?
Vilket?
Köp. Något dyrt du har köpt som du ångrar?
Ja, kläder. Ibland, nu då, tidigare det var ju lite med kläder och sånt där, och kanske bilar. Men nu, de senaste åren så har jag blivit lite lugnare, va? Och det har varit också min fru som är jättehård mot mig, va? De tycker att nu är det dags liksom att ta hand mer om livskvalitet, va?
Arsenals tröja nummer 8 förpliktigar. Tidigare tillhörde den Ian Wright, alla tiders målkung i Arsenal. Men från och med idag så tillhör den Fredrik Ljungberg.
Fredrik is a young player who arrives into a big club, and I believe he has the potential to be a strong asset for the club, so it's up to him.
Vill man bli en professionell fotbollsspelare så får man ta steget någon gång.
När Fredrik Ljungberg flyttade till Arsenal från Halmstad för 40 miljoner kronor hösten 1998, så var det den största summan en svensk klubb fått för en spelare. Och lite kronan på verket för Vincenzo Morabito, som då varit den dominerande agenten inom svensk fotboll under i princip hela 90-talet. Affären kring Ljungberg gjorde han med sin dåvarande partner Roger Ljung. Numera har Morabito flyttat tillbaka till Italien, där han basar över ett stall agenter som jobbar åt honom. Men trots alla framgångsrika affärer på 90-talet är han inte lika intresserad av svenska spelare längre.
När jag når dig nu så är det ju mitt under en väldigt tragisk omständighet med coronakrisen och allt så. Var befinner du dig nu? Är du i Italien eller är du i Lugano i Schweiz?
Nej, jag är i Toscana, för att jag har två gamla äldre föräldrar, en på 89, mamma, och pappa är 86. Alltså, man får ta hand om dem, de kan inte gå ut. Och det är farligt för faktiskt äldre människor här i Italien eller överallt, va? Så man har sett att den här sjukdomen just drabbar mycket mer de här som är över 80.
Ja, vi har ju fått skrämmande rapporter från Italien. Hur är det att befinna sig?
Ja, det börjar bli lite bättre, va? Men man får liksom inte ge besked att nu är det över, va? För det kommer att ta lite längre tid, va? Vi är ju faktiskt förvånade hur ni hanterar saker i Sverige, va? För att man tycker liksom att vi är ju, Italien var det första landet i Europa som har ju stängt allt. Och nu ser man att Spanien är ju sådana skräckande siffror, precis som i Italien. England börjar bli också mycket värre, va? Och jag tror att man ska gå igenom det, va? Men det är mycket speciellt som ni gör i Sverige, att ni har inte stängt av landet, va? Och det är kanske, hoppas att det går ju bra, va? För att det är härligt om man kan ju komma över det här viruset och inte vara tvungen att vara instängd.
Hur orolig är du just med tanke på dina äldre föräldrar? Vi har ju sett siffrorna från Italien som ju är mörka på många sätt.
Ja, men det började fortfarande igår, var ju 762 människor. Det är klart att man är rädd, va? Och det är därför vi är här, och jag och min fru, vi tar an och vi går ut två gånger i veckan och handlar mat och mediciner. Och de får inte gå ut, va? Och vi är som tur är på landet, va? Så att det är inte så farligt som att vara i en stor by.
Ja, hur är tillvaron för er? Jobbar du något, eller är ni ju hemförlovade helt enkelt i karantän?
Nej, vi jobbar ju faktiskt, och vi också har tid att gå igenom saker och ting som man inte haft onyttigt tidigare. Då. Och man går och tittar på gamla saker, hittar gamla bilder, och man läser och man tittar lite på tv. Nej, det går ju bra, va? Så det är klart att det känns mindre bättre när man hör vad som händer utanför, va? Och annars tycker jag vi har ju det bra. Vi har inte våra dottrar med, va? Men det är ju så.
Fotbollen har ju helt avstannat som ju du jobbar med. Samtidigt kanske inte fotbollen är så viktig idag med tanke på det som sker. Hur ser du på fotbollen?
Inget som är viktigt just nu än att vi blir liksom fria utav det virus, va? Det är klart det kommer att ta tid. Fotboll är fortfarande, jag menar, vi jobbar ju, jag och min team. Och vi har ju möte varje dag, vi har videokonferens. Vi försöker liksom ha kontakt med klubbar och spelare. Det är klart, det är ju inte samma sak, men vi får ju börja liksom att tänka på hur det blir efteråt, va? Och nu har vi fått ett brev från UEFA och som har ju då sagt att när det här är över så kommer det. Och vi börjar liksom, och vi fortsätter precis säsongen som har ju avslutat tillfälligt.
Ja, vad tycker du är rätt där? Ska man blåsa av säsongen som den är, eller ska man försöka spela klart den?
Man ska spela klart det. Och det spelar ingen roll om man börjar senare den nästa, va? Men man måste avsluta det som man har börjat, va? Det vore inte bra. Och jag tänker inte på ekonomiska, men jag tänker på faktiskt själva resultatet. För att det finns lag som vet inte om de kan gå ner och gå upp eller kan vinna ligan, och UEFA har ju varit ganska klart nu, va? Och jag ser också att det var ett brev som var underskriven av Lars-Christer Olsson, som är ju då jag tror ordförande för de här europeiska ligor, va?
Det är rätt.
Och Andrea Agnelli också har ju underskrivit för klubbar, och det är så att det får ta den tid ett tag. När det dags, och med allt det här är ju precis över, om man kan ju då börja igen, så får man avsluta det som har ju börjat, och sen får man kanske börja oktober, november, det spelar ingen roll vad som händer nästa, men det är också viktigt att man inte liksom handlar ju i paniken, utan att man funderar, man planlägger riktigt då.
Du representerar ju spelare i England, är det diskussion om lönesänkningar, varför Premier League-spelarna inte sänker löner, och vi har sett i Barcelona och Juventus har man efterskänkt. Vad är din inställning till att spelare ska efterskänka löner?
Det är klart, alltså, vi är alla i samma situation, va? Och det finns människor som inte just nu tjänar pengar och har ju problem ekonomiska, så att en spelare ska ju liksom behandlas precis som alla andra, va? Och det är klart att om man inte ställer upp i sån situationer, så ger man också dålig moral och etisk signal till omvärlden.
Om man ser till vad tror du händer med till exempel transfersummor som vi har sett gå uppåt och uppåt och uppåt efter den här krisen?
Ja, jag tror att jag hoppas att det går tillbaka, va? Innan Neymar tid, va? Efter Neymar, det har ju varit tycker jag för mycket, va. Det blir precis som att det har varit inga gränser, va? En allmän spelare har ju liksom, ja, blivit såld till England för 40-50 miljoner pund, va? Det går inte, va? Vi måste gå tillbaka. Infantino från FIFA har ju förgått sagt att vi går tillbaka till, så att säga, mer mänskliga fotboll, va? Så att värdena ska vara riktiga, va? Inte liksom de här värdena som vi upplevt och med hänsyn till lönerna och transfersummor.
Så du tror även att lönerna kommer gå ner då för spelare?
Ja, ja, det måste. Det måste, för att det kommer, det där kriser, va? Det kommer att ta tid innan vi tar upp det hela, va? Och det är inte bara fotboll, det är det hela världen som kommer att ha den här ekonomiska krisen. Och det hade vi redan förväntat utan coronavirus, men nu blir det ännu mer efter den här virusen. Allt har ju stannat.
Men då blir det även mindre pengar till dig och dina kollegor.
Ja, men det var inte fel tidigare, va? Utan allt ska ju vara precis på rätt sätt, va? Och jag tycker inte det är fel. Det känns ibland svårt att förhandla en lön. Precis som man tänker nu, va? Tänk om en människa som jobbar på sjukhuset nästan 24 timmar, som tjänar kanske i Italien, ja, 2500 euro i månad, och så ska man ju höra att den samma spelare det tjänar på en timme, va? Det funkar inte, va? För just nu man ser hur viktigt det är att man har ett samhälle som funkar ju bra på alla olika nivåer, va?
Hur många spelare har du idag i din firma?
Alltså jag vi har ett team, va? Med också jag har anställt före detta spelare. Och jag tar inte hand längre om själva liksom, spela management, va? Men det gör de. Alltså, vi har ju kanske omkring 20-25.
Vad är din roll i det hela?
Jag sitter som boss, va? Men det tycker inte jag det är rätt ord, va? Utan jag försöker liksom att bli som tränare för hela laget, va? Jag betraktar oss som ett lag och jag är tränare, va? Så att, det passar ju bra.
Hur länge har du haft den det upplägget? För förr i tiden representerade du ju mycket spelare.
Jag har ju börjat som sagt i Sverige, i Skandinavien, va? Och jag har haft en spelare som jag kommer aldrig att glömma, som en av de första var ju Klas Ingesson, som, och Kenneth och alla andra som från 94, Tern, Schwarz. Sen har ju varit danska spelare, Laudrup och så vidare. Sen har vi liksom haft firma i England. Vi gick på börsen i London 2001, och jag har haft det ungefär till 2010, det här företaget som heter First Artist i London, och vi hade kontoret i Köpenhamn och Milano. Och sen 2010 har jag liksom gått tillbaka lite mer så till mer få människor, en mindre team, men ja, det är mer kvalitet faktiskt, och mer tid till familjen.
Det är ju en imponerande svenska du pratar, och för de som minns dig från 80-talet, 90-talet, så var du ju som sagt aktiv, som du har sagt, med svenska spelare. Hur kom det sig att du fastnade för Sverige från början?
Ja, jag tycker att jag har ju liksom börjat, jag har alltid haft liksom lust att resa då, sen jag var 15-16 år, va? Och jag började läsa om böcker och om Sverige och Skandinavien överhuvudtaget, va? Och så träffade jag min nuvarande fru som är dansk. Och när jag åkte första gången så åkte jag till en liten sväng från Fredrikshamn till Göteborg. Och så tyckte jag det var jättefint. Och jag hade läst redan en del böcker och Pippi Långstrump och allt det med Emil. Och ja, det var en väldigt fascinerande värld för mig då. Och jag tyckte jag började läsa på universitetet. Och då läste jag de här stora, som Strindberg och... Ja, jag gjorde avhandling på Stig Dagerman. Det hände då att vi började... Jag var ju sportjournalist från början. Och det var det jag ville vara egentligen, va? Men sen träffade vi någon människa nere i Italien som tyckte att... bjöd mig att jobba och börja arbeta i Göteborg. Så gjorde vi det, jag och min fru. Och vi bodde i 7 år. Och ja, det var ju det som... Men det som var verkligen viktigt för mig, det var ju möten med Sven-Göran Eriksson. För att jag talade redan svenska då jag läste på universitetet. Så kom Sven-Göran Eriksson ner till Rom och skulle träna Roma. Och han behövde en tolk. Och då var det ju liksom, ja, då var det mötet och det funkade bra. Och vi har ju aldrig liksom förlorat kontaktet, va. Och det var så kul att över Lazio, när jag då var inne i Lazio just i slutet på 90-talet, för att då, ja, då vann vi någonting tillsammans, va? Det var jättekul.
Men det är liksom Svennis, du hjälper som i Roma, och sen så flyttar du till Göteborg för att helt enkelt dels göra din avhandling i, om Stig Dagerman.
Ja, precis.
Och där precis. Träffar du också Gunnar Larsson, i Göteborgs ordförande. Ja. Hur
ja.
Kom det sig?
Ja, det stämmer. Ja, men det var ju genom en gemensam kompis, och givetvis att de hade varit i Rom också och spelat mot Roma. Jag tror det var ju det som närmade Champions League, va? Och ja, det blev ju mycket liksom det här med kontaktet, och jag hjälpte till mycket på den tiden med språk när det var ju liksom vissa tillfällen. Och sen var ju då att han behövde hjälp med, jag kommer ihåg, med Glenn Hussein, va? För att han skulle träffa Fiorentina ordförande, och då var ju Svennis tränare i Fiorentina. Och så sa han till mig, ja du, jag behöver hjälp med tolkning, för att Fiorentinas president, han kan inte svenska och engelska. Givetvis var det Svennis var där, va? Men han ville ha kanske någon som kunde vara på hans sida. Och jag ställde upp, va? Och då under själva förhandlingarna, jag kom ihåg att helt plötsligt jag tyckte liksom att det var det där priset på Glenn Hussein, det var ju för lite, va? Så där, då sa jag till Gunnar Larsson att jag tror nog att du kan ju be om mer, va? Och det fick han. Jag tror att han fick 10 miljoner på den tiden, svenska kronor. Det var ju mycket pengar. Jag tror att de hade varit nöjda med 7-8. Så han fick då kanske ett par extra miljoner. Så att, ja, det kanske det. Det kanske det jag ska i framtiden då, va? Och då började jag att bli kompis med några spelare. Det första var ju Roland Nilsson, som kom till mig, va? Rolle var ju jätteintelligent. Alltså mycket, mycket skärp kille, va? Och han ville ju till utlandet. Och han var ingen fantastisk spelare. Så jag kom ihåg, jag fixade en provträning i Sheffield Wednesday. Och vi var där en vecka, han fick sitt kontrakt. Och så började. Så var det Ingelsson och Anders och alla andra.
Men vad, fick du betalt redan då när du hjälpte Blåvitt med Fiorentina eller rollet till Sheffield Wednesday?
Nej. Det var, nej, rollet till Sheffield Wednesday fick jag betalt utav Sheffield Wednesday då.
Ja, okej.
Okay. Jag tror min första agentkommission, det var ju 15 000 pund på den tiden. Det var ju mycket pengar, va? Herregud, det var ju liksom, jag hade aldrig sett så mycket pengar. Men, och det är om jag jämför idag, va? Det var ju liksom en spelare i Championship för i veckan då, 15 000 pund. Men ja, jag fick ingenting med Fiorentina, men jag var alltid med. De tog mig på resa, du vet, när det var ju resa till Milano mot Inter i kvartfinalen, då var jag med. I finalen i Skottland. Nej, det var jättekul, va. Tyvärr blev ju då lite, ja, det blev ju lite synd att i slutet vi kunde inte komma överens när det var ju det där med Ingesson, va. Men jag ställde ut för Claes, va, för att det var ju det rätta saker att göra. Jag förstod att Gunnar Larsson blev besviken. Jag förstod också att han hade förväntat att jag hade kanske ställt upp mer för Blåvitt. Men just i det tillfället, det var ju Claes som var ju då min kompis som min klient, va. Så jag gjorde det som att rätt för honom då.
Ja, det du pratar om är ju när Claes Ingesson går till Mechelen, och detta är ju början av 90-talet när regelverket kring spelare förändras innan Bosman slår igenom till fullo. Men om vi tar det, när förstod du att detta är något jag kan leva på? Detta är något jag kan lägga Stig Dagerman och sportjournalistkarriären åt sidan och leva på vad agent?
Jag var inte så säker på i början, va? Så jag fortsatte att liksom ha mitt jobb som sportkorrespondent. Jag hade 3 tidningar från Italien. Jag sysslade med lite översättningar och undervisade italienska. Så det var, jag tror i början, det var från kanske 89 till 91, i 2 år. Så jag tror jag jobbade dygnet runt. För jag var inte så säker på att det här kan man ju liksom leva på, för det var mycket stora frågetecken. Men jag kom ihåg när jag började med Sven-Göran Eriksson i Roma, då träffade jag Börje Lantz, och det var ju han som var ju stora agenten i Sverige, och han var ju mycket trevlig. Han sa, han berättade precis, för jag hade massa frågor. Ju det här med jobbet, vad är det att vara agent och sånt där, va? De kallade honom Mr. 10%. Och han berättade allt. Han var ju jätteöppen och han sa till mig, ja, men det är ingenting som du ska syssla med i framtiden, för det är inte bra för dig, va? Du ska ju köra din mer litteraturlinje och allt det där med journalistjobb, va? Och det blev ju lantligt annorlunda. Vi blev ju konkurrenter, va?
Ja, det var rätt hårda ord mellan er när han blev utmanad av dig tidigt 90-tal och du tryckte dig in helt enkelt.
Jo, han var ju jäkligt klart att jag förstod honom. Men samtidigt, det var ju själva spelare som kom till mig, va? Det var inte så mycket som idag. Idag är det ju fruktansvärt. Alltså, man går och jagar spelare. Och det är ju så att agenterna betalar ju föräldrar och kompisar för att få spelare till sig själv.
Har du aldrig, du har aldrig gjort det?
Nej, jag kommer ihåg att... Nej, det är fattigt. Och det var, jag kan aldrig glömma det. Att jag jobbade med Roger Ljung efter den tiden med Lasse Pettersson som avslutade jättedåligt då, på grund av att alla har med omständigheter. Men Roger ringde mig då, och vi hade Fredrik Ljungberg och alla andra spelare tillsammans. Han sa att det finns kanske möjligheten att få Ibrahimovic på kontraktet då, va? För han hade IMG.
Ja, han hade IMG, och, Anders Karlsson.
Ja. Och så sa han till mig, men jag tror att det finns chans att jag tror det kommer kanske någon pengar emellan, att jag vet inte om det var till hans föräldrar eller till någon som en kompis som hjälpte honom. Men jag sa till honom, nej, det gör vi inte, va? För att jag har alltid haft det att vi ska ha betalt. Spelare får ju betalt utav klubbar, va? Och vi ska ta hand om spelare. Så det är vi allt. Alltså vi har den där principen att inte göra det. Men de är nya, de struntar i det. Jag menar, titta på Raiola. Det är det han har gjort, va? Han har ju liksom tagit spelare, han har ju betalat till höger och vänster, va?
Men så du menar att Zlatan ville ha betalt för att bli representerad av er?
Det var inte han, tror jag, men det var någon som var emellan då, va? Sen, jag menar, man vet aldrig om det var vem pengarna skulle vilja gå till, va? Jag sa ju direkt till honom att nej, jag är inte intresserad, va? Det var ju slut, va? Det var inte så att han sa inte till mig att Zlatan ville ha pengar, men det var ju, han nämnde att det var någon som hade ju precis, ja, sagt att det skulle vara någon pengar emellan. Och jag sa, nej, det jag är inte intresserad. Han var ju ung, va? Det är klart. Men vi hade Fredrik Ljungberg och vi hade andra, så jag tänkte, vad fan, det är ju, spelar vi ingen roll. Vi har ju så många spelare ändå, va? Men det är klart, för Raiola, det har varit annorlunda. För att tack vare Zlatan har ju blivit en stor agent, va? Utan Zlatan har inte blivit som det har varit nu, va?
Om vi tar oss tillbaka till tidigt 90-tal, så på något sätt så var det ju så att Lantz hade så många spelare som man pratade om landslaget, för att stavas enligt hans efternamn då, L-A-N-T-Z. Sen blev det ju att nästan du tar över nästan alla spelare. Hur gick det till?
Ja, men det blev ju en efter en, va? Du vet att jag hjälpte Claes till Belgien, och sen kommer Kenne, sen kommer först var det Roland Nilsson. Så kommer det med Jonas Sten och Stefan Schwarz. En till Napoli, en till Arsenal. Och det spred sig, va? Så ringer ju alla, va? Och på den tiden det var ju inte mycket konkurrens. Och det är klart att, så hade jag ju 94 laget, tror jag att det var ju, vi hade ju 13, 14, kanske 15 spelare, va? Och alla ju kom till utlandet. Janne Eriksson och alla, jag menar, kom till Tyskland, och ja, Brolin var ju, Thomas var ju Lasse Pettersson egen, så att säga, kunde, va? Jag har aldrig haft en direkt förhållande till Brolin, va? Men han var ju också med i gänget på det viset, va?
Och ett tag hade du Martin Dahlin, även om ni tappade.
Ja, Martin Dahlin har jag haft också, ja, givetvis. Martin har ju alltid varit besvärlig, va? Jag skojar med honom ibland. Jag talar med honom, jag fattar hjälpte Martin 3 år sedan med en ung kille till Juventus som var i Malmö då, va? Och det var ju jättekul, för Daniel Andersson var ju då klubbdirektör och Martin var ju spelagent, och jag var ju då där, för Juventus bad mig att hjälpa till, va? Och jag sa till honom, du var den mest fruktansvärt besvärlig spelare jag aldrig haft, för att han var alltid då på ugget, va? Han ville liksom, han litade inte på någon, va? För det första. Och sen han ville alltid liksom försöka få det bättre och bättre och bättre, va? Men han är ju sån. Du ser att han är utvecklar sig som affärsmän. Och han är ju faktiskt duktig fotbollsagent.
Om du ser på dina affärer, vilka är du mest nöjd med när det gäller svenska spelare?
Ja, jag tycker liksom... det är så många. Det är svårt att minnas. För det är kanske någon som är mer då viktig för mig. Ja, för att det har gett mig liksom mer eko i media. Men finns andra tillfällen var jag tycker att det var ju någonting som jag har gjort med Jetta, för att det var en sån spelare som har jag en mycket nära sällskap. Jag måste säga, Claes Ingesson är ju någonting som ligger mig inne i djupt i mitt hjärta, va? Och det jag tänker mycket ofta på honom, och det är någonting som jag sa till honom när vi satt en gång i Bari. Ja, du Claes, den dag du slutar spela fotboll, då slutar jag vara agent, va? Men det blev ju inte så.
Du kunde inte sluta helt enkelt.
Nej, det är svårt att sluta. Det är svårt, men det är för att man har ju andra som jobbar med, va. Och så fort någon gång jag säger, du, jag tror att jag får väl liksom lägga ner lite, va. Nej, det får du inte då. För att de vill ha hjälp och de vill att jag ska vara med. Och jag tycker faktiskt att det är kul. Men jag skulle kunna tänka mig faktiskt, och jag försökte också ta och se om vi kan ta en klubb och vara på andra sidan, va. För det skulle vara kul att avsluta på det viset de nästa 10-15 år.
Att du skulle köpa en klubb helt enkelt för att driva,
ja,
det.
Ja.
Har du tittat på det?
Ja, det har vi gjort. Vi har gjort det och vi fortfarande tittar på det, va.
Vad är det för klubbar?
Ja, det blir mest i Italien, va. Vi har tittat på Serie B. Vi har också tittat på Serie A. Vi hade någonting på gång 5 år sedan med Lazio. Då var jag tillsammans med en vän som är då från Saudiarabien. Men det blev ingenting för att han ville inte sälja då. Men jag tror att vi kommer så småningom kanske att få göra det.
Hur rik har du blivit på att vara agent?
Ja, man får inte klaga, va. Det är klart att man tjänar ju bra med pengar. Men man får också ge en del av livet, va. För jag tror inte vi har haft någon semester, jag och min fru, in till kanske 93, 94. Det var ju åt i början, men det, ja. Och man jobbar ju mycket. Man har ju också förlorat en del med sig till vänner och familjen. Och man har ju inte upplevt kanske lika mycket som man hade upplevt om man hade haft en vanlig jobb. Men det får.
Som agent så blev man ju också ovän. Du är inne på det med Blåvitt och Gunnar Larsson. De var ju besvikna. Och Börje Lantz och jag menar... Hur är det där att man gör affärer med folk man känner och sen så kanske man måste gå åt ett annat håll ibland?
Ja, men med Börje Lantz, vi gjorde aldrig någon affär, utan att jag träffade honom. Han hade, det var ju stora också åldersskillnad, va? Han var ju på vägen, ja, kanske varit 30 år äldre än jag var, va? Så att det är en annan generation, va? Men Gunnar Larsson tyckte jag det var synd, va? För att det var inte mening. Men det är också svårt om du ska, så att säga, hjälpa din kunde, va. För Claes ville iväg, va. Och jag tyckte liksom att det kunde ha varit lite mer flexibilitet från Blåvitt och hjälpa till, va. För det var ju då de hade Leverkusen som hade, jag tror, bjudit 11-12 miljoner, och Mäkelen som ville liksom ta honom för 8-9, men till slutet så tror jag de betalade 6 på grund att det var den här med regeln som var innan Basman, va. Och jag tror att om vi kunde ha utgett en mellanväg så hade alla varit nöjda. Men det blev inte så.
Om man ser till förändringen av fotbollen som skett under den tiden. Jag menar, det började luckras upp där och sen kom Bosman-domen 95. Vad har det betytt för agenter och spelare?
Ja, det har betytt mycket, va. Det har blivit en annan marknad. Det blev många, många agenter, va. 95 så kommer FIFA med den här... reglemanget så att man skulle få licens och man skulle ha en så att säga, försäkring garanti på 200 000 schweiziska frank, så blev det ju mer och pengar, va. Tidigare var det så att jag tror i England du fick inte ens lov att få betalt som agent, utan att du skulle hitta alltid någon sätt, utan att klubben betalade spelare och spelare betalade dig då, va. Ja, det blir ju precis början på det som hände efteråt. Och jag tror det var ju rätt, det där med Basman. Men det blir ju då kanske inte alla på rätt sätt. För att det blir mycket pengar som gick till spelare och mindre pengar till klubbar. Och vissa klubbar gick i konkurs. Va? Så man får alltid ha balans, för att fotbollsvärlden ska ju kunna balansera i olika läger då.
Jobbar du med några svenska partners eller med svenska spelare idag?
Nej, det gör vi inte tyvärr. Men det har ju varit så att jag har lite svårt. Jag menar, jag har kontakt med Alvar Barsson som var ju då före detta spelare. Mycket, mycket fin kille. Jag tyckte om honom, men han är ju inte riktig agent, utan han ringer ibland och tipsar om en spelare. Men ja, jag tycker liksom att kvaliteten på svensk fotboll är inte lika som det var förr i tiden. Och det är mindre svenska spelare, det är mer då spelare som kommer kanske från blandade kulturer, va? Och det gör att det kanske finns mer tekniska spelare idag i svensk fotboll än det var till förr tidigare. Men de här andra generationen, de var ju mycket mer stabila. Och jag tycker liksom att jag aldrig misslyckats med någon spelare ute i utlandet. För de hade alltid, det var alltid en garanti. Du tog en svensk spelare, det var ju alltid som mellan 1 och 10, det var 6 och 7, va? Idag kan du kanske få en på 8-9, men de flesta är ju då lite upp och ner, va?
Å andra sidan skulle de flesta kanske invända att Zlatan kanske var 10-11 på den skalan. Han har ju gjort...
Jo, det är klart. Jo, men det är ju den där undersaken. Men hur många som vill likna Zlatan och inte riktigt lyckas, va? Jag menar, den är 94... Det är fantastiskt. Men det, och vi talar om en tid då det var Brasilien med alla de här stora spelare, Italien med Baggio, det var stora landslag, men de kom på tredje plats, va? Det är ju helt fantastiskt.
Vilken,
det kom aldrig hända.
Vilken kontakt har du idag med de gamla spelarna som du hjälpte?
Ja, det har varit lite sådär, va? Jag har ju träffat ibland Kenneth Andersson, jag har ju haft någon kontakt via också social Facebook. Martin Dahlin givetvis. Jag talar med Daniel Andersson. Jag har ju tidigare fått någon besked från Patrik Andersson via LinkedIn. Man har ju sådär, va? Men i och med att alla har gått olika håll, va? Det är svårt att... Jonas har inte... Jag har inte hört så länge, va? Stefan Schwarz har jag träffat ett par gånger. Han har ju försökt liksom vara agent. Man jobbar lite mer som scout, ja, en del givetvis, det är svårt med avstånd. Och det är såklart där jag missar mycket, det är Claes Ingersson, men sån är det, tyvärr.
När man tittar tillbaka till affärer så ser man ju ändå vissa affärer, när du tog Kenneth Andersson till Turkiet, Fenerbahce, Patrik Andersson till Barcelona och så. Är inte det minnen som sticker ut, eller?
Mm, det gör jag. Och jag menar, Kenneth vill inte till Fenerbahce då, va? Men efter att han har varit där, alltså, han tyckte det var helt fantastiskt, va? Men Fredrik Ljungberg till Arsenal, det är också en stor grej. Han är ju liksom, han var ju 20 år gammal. Och det var ju Halmstad kille. Och det var ju Stig Nilsson som var ordförande. Och det var jätteroligt. Det är ingenting att jämföra som idag, va? De här ledarna, det var ju lite mer, kan man säga, en annan slags generationer, och det var ju svårt för dem också att handla med stora klubbar. Det var precis som att för dem det var ju mer viktigt att sitta där med Arsenal ordförande än att få själva pengar till klubben, va? Så att
de kanske inte gjorde de bästa affärerna då för Halmstad, helt enkelt.
Ja, det var en bra affär för dem. Jag försökte också på den tiden att ta hand om, de hade ju två killar som var ganska duktiga, Alexandersson och Niklas Gummarsson. Men de tog en, jag tror det var en svensk som bodde i Schweiz som agent, va? Men det var ingenting med jämfört med Fredrik Ljungberg. Fantastisk spelare.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det är ju så här att de ofta säger till oss att den här klubben är intresserad av er spelare, den vad skulle han kosta? Samtidigt som de ringer till den andra klubben och säger att Göteborg vill sälja en spelare. Vad kostar det här, va? Från början så fanns det inget intresse, men de skapade ett intresse som är, ja, för det är deras sätt att vara mellanhänder och känna på vad mellanhänder.
Alla spelare vill bli proffs, det är det största drömmen man har i fotboll, och det är klart att man är väldigt intresserad, för att innan du känner människan så vet du inte riktigt om man pratar sanning eller om det är löst prat, så att säga. Så att naturligtvis blir man intresserad, det är naturligt, tycker jag.
Nej, de flesta är intresserade, va? De vet att de behöver hjälp då, framförallt det kanske inte själva momentet där du skriver kontraktet då, va? För det kan du ta en jurist, okay? Du kan ju ta en annan person, du kan ju ta en släkt eller en ekonomisk rådgivare, va? Men problemen börjar när du typ flyttar utomlands då, när du befinner dig i ett land och allt är nytt och du måste akklimatisera det, va?
Det där var IFK Göteborgs dåvarande klubbdirektör Thomas Wernersson, den lovande mittbacken Christian Karlsson och Vincenzo Morabito i ett inslag från TV4-sporten 1995. Agenter har väl alltid funnits i fotbollsvärlden, men branschen började växa till sig rejält sent 80-tal och exploderade i samband med Bosman-domen i mitten på 90-talet. Den innebar att spelare kunde gå från klubbar när kontraktet gick ut, och det utan att det kostade någonting. De stora pengarna i branschen har genom åren dragit åt sig allt fler mer eller mindre seriösa agenter till fotbollen. Och Vincenzo Morabito, som själv menar att han alltid haft rent mjöl i påsen, tycker att FIFA och UEFA borde kunna göra ännu mer för att städa upp på spelarmarknaden och se till att agenter sköter sig.
Var du inblandad när Patrik Andersson och Jocke Björklund skulle gå till Leeds och då sa så att, ja, om man betalar peanuts så får man spela med apor? Var du inblandad då?
Ja, men det var inte jag som sa det, va? Det var en kille, en italiensk restaurangägare, va? Han har varit inblandad i många skandaler, va? Pino Pagliara.
Ja, okej. Okay. Det var han som sa det, alltså?
Ja, det var han som sa det, va? Det var han som, de hittade honom med en väska fylld med pengar utanför Genoa, UV-kontoret, va? Han skulle ju muta spelare på andra lag. Sen tidigare då, han har ju gjort någonting annat också med, jag kommer ihåg, det var ju någonting med någon annan, Sam Allardyce, jag tror, skandal. Men han har ju alltid varit inblandad i skandaler.
Ja, hur mycket sånt har du sett genom åren?
Hur mycket?
Hur mycket skumma affärer har du sett?
Man har ju sett en del, va? Man har kanske inte direkt sett. Jag vet också att när det är där med Lasse Petersson, vi hade olika åsikter hur man skulle hantera saker och ting, va? Ja. Han hade sina åsikter, jag hade mina, och jag kom aldrig överens. Och det var därför vi slutade, va? Och det var ju, jag måste säga, ingen person, va? Men jag har aldrig tyckt om, det var någonting som inte riktigt stämde då, va? Men det var ju han som kom till mig, och han hade ju då en kontakt med en kille som jobbade med pengar, med Klas Ingelssons pengar, och han ville liksom komma in. Klart, i början var ju han var ju mycket professionell. Det var ju precis, jag hade behov för någon som kunde liksom styra också själva förhandlingarna, för att han var jättetuff då. Han var ju som, precis som ibland man skulle behövas. Jag var med den här snälla och tyckte liksom försöka och klara av biten med lite mer diplomati. Han var ju hårt och kontant. Men när det började det med, ja, vad heter Josh Graham och lite andra saker, tyckte jag det var ju, ja, det var slut, va. Och jag hann faktiskt, det var ju tur att jag alltid haft en bra kontakt med spelare. För jag ringde till dem och sa, ja, jag tycker liksom det känns inte riktigt med Lasse Petersson, så vi måste förbereda oss att lämna honom, va? Och det gjorde vi.
Men gjorde vi. Han har ju talat ut i tidningar i Aftonbladet 2008, där han ju säger att ni då mötade George Graham för att köpa Stefan Schwarz och, ja, Napoli med Jonas Thern. Vad är din bild av det? Det är inte korrekt.
Nej, han har ju uttalat sig. Han har ju sagt det. Och jag visste liksom att han, när han hade de här kontakterna, för jag så, han sa till mig att ja, vi måste liksom göra det och det. Men jag har aldrig sett honom alltså fysiskt ge pengar till Pedinetti eller till Jeff Graham.
Men du visste att det försiggick?
Vad sa du?
Du visste att han skulle betala?
Ja, det var det han sa till mig, va? Och han sa att det var nödvändigt. Jag har aldrig förstått varför det var nödvändigt. Och jag har faktiskt frågat klubbdirektören i Napoli efter honom. För han är ju då... Ja, fortfarande, jag träffar honom ibland. Han har ju varit i Genoa. Han sa till mig att han hade aldrig fått några pengar.
Det är han, Giorgio Perinetti, helt enkelt.
Exakt, exakt. Han sa till mig att jag har aldrig fått några pengar, va? Och han sa... Och Lasse sa till mig, nej. Han hade lämnat pengar till tillsammans med en annan kille på en bensinmacka utanför Göteborg. Och jag tyckte liksom, det verkar ju konstigt, för att när Perinetti kom till Göteborg, vi skulle titta på en match, va, på Ullevi. Efter matchen så gick vi och vi hade lite middag. Och sen han bodde på Sheraton, och jag kommer ihåg fortfarande. Och jag var med honom och lämnade honom på Sheraton. Sen gick jag hem. Vi bodde på Danska vägen då, va. Dagen efter, han lämnade på morgonen. Och så Lasse Pettersson sa till mig, ja du, jag fixade det här med igår kväll. Ja, okej. Okay. Men med Perinetti, han har ju sagt till mig, och det är svårt att, när du inte är med, va, fysiskt, det är svårt. Det kan ju också, jag tänkte, ja man har kanske sagt det här så att han kunde liksom ta de här pengarna till sig själv, va. För det är ju lätt att säga, jag var tvungen att betala en och så tar du pengar själv, va.
Men varför...
Det är inte så att, han har inte skrivit på något skit då, i alla fall.
Varför drev du affären med honom så länge med tanke på att det var lite skumt då?
92, jag tror till 94. Det var inte mer än två år, va? Och det var ju så att han hade hand om spelarnas pengar, va? Och det var det som var problemet. Han hade också hand om mina pengar. För vad gjorde han? Han placerade pengarna på aktier och grejer, va? Så då blev jag också lite orolig, va? För tänkte liksom, ja, hur ska jag komma ur det här, va? Så jag kom ihåg det beslutet att en dag så sa jag till min fru, ja, vi måste komma ur det här, va? Och jag ringde runt till Roger Ljung, till Jonas Stern, till Stefan Schwarz. Och alla blev oroliga, va? Och jag tog flyget till Luxemburg, satt mig där med de här advokaterna. Och de berättade mig en massa grejer som jag tänkte, herregud, det här är inte bra, va? Så att jag sa nu, och det är en del... Som vi förlorade en del pengar. Alla förlorade pengar. Stefan Schwarz, jag tror det var det som förlorade mest.
Ja, och Stefan, det här är ju... Det fanns ju ett bolag, Scanditalia Promotion Limited i Irland, Dublin. Och det är ju där man har gömt undan pengar som ju kanske inte skattats. Och det är väl de Stefan Schwarz pappa är ute efter när han kommer med några hårdförda män hem till Lasse Pettersson.
Ja, jag hade mitt eget firma då, va, när jag träffade honom. Så började jag säga till mig, nej, det går inte bra, för du kommer att betala för mycket skatter då, va? Och det är klart, alltså, ja, jag menar, jag var ju då 27 år gammal, han var ju äldre då, va? Då tänkte jag liksom, han var ju den som, ja, visste allt om de här grejerna. Så sa han till mig, ja, vi kan ju ha ett bolag och betala mindre skatter då, va? Ja, okej. Okay. Så jag fick en lön utav det här företaget. Och han placerade ju då pengarna, men det var inte, han använde inte företaget för att placera spelarpengar, utan han gjorde det via ett annat företag. För det var ju då Schwarz, Tern, jag själv hade lite pengar då investerat på börsen. Och helt plötsligt så började han, han köpte dyra bilar, han åkte eget privatflyg, han åkte liksom, jag var tillsammans med Napoli på sån här träningsläge. Och så plötsligt han flyr till Venedig. Och så ringde han. Så sa till honom, du kan åka tåg från Venedig till det och där. Nej. Jag har egen bil med egen chaufför. Herregud. Så sa jag, det är någonting som inte riktigt... Han tyckte om leva stort, va. Och jag tyckte liksom att det var någonting som inte riktigt... För fortfarande, det var ju för mig. Det var ju, allt var ju nytt. Så... Men jag hade mycket bra kontakt med mellanspelare och vi talade mycket om det, va. Jag kommer ihåg Klaus Inge som sa till mig, du, han kom till Bryssel och han skulle bjuda oss på mat. Och så är det plötsligt liksom att börja beställa. Herregud, det blev så räckligt ändå, va. Så att det var ju de här signalerna, vi var ju mer eller mindre ja, men, ja, alltså, vi är samma ålder, va? Så att för oss det var ju den här personen som var ju stor lyxlevare, va? Så att, men det var ju 2 år, va? Efteråt jag gick till min advokat i Stockholm och jag berättade precis allt som har hänt tillsammans med spelarna, och han tar hand om allt. Han sa till mig, du ska inte bry dig om det, varför det, och det, och då gick ganska hårt mot honom, tror jag. För att sen, jag har aldrig hört talas om, jag läste att han var ju död, jag tror 2-3 år sedan.
Ja, det, vi får ju vara ärliga med att säga att Lars T. Pettersson kan ju inte försvara sig mot det, eftersom han är avliden, och det är ju hans uppgifter, det han sa till Aftonbladet 2008 om de här mutaffärerna och liknande. Så det får man ju vara ärlig med att säga. Men du jobbade bara med honom till 92, menar du?
Ja, vi gjorde, alltså vi gjorde det, Jonas Stern och Stefan Schwarz. Jag tror det var ju 92, ja. Va? Ja, för 91. Det var 90 var ju i Claes Ingersson. Först var Roland Nilsson 89. 90 Ingersson, 91 Kenneth Andersson. Sen 92 började det ut det där. Efter VM. Och sen avslutade jag efter VM 94.
Okej, okay, då bröt du med honom.
Ja.
För att Herbert Schwarz, som jag träffade någon gång, Stefans pappa, sa att han även hade sökt dig i Danmark för de här pengarna. Men det, hur är din bild av det?
Nej, jag, vi pratade med varandra. Och han använde samma advokat som jag använde, Peter Sideroski då, va? Han var ju vår advokat, så vi hade gemensam advokat, allihopa. Så att det var ju han som tog hand. Men han tog hand om allt, Peter då, advokaten. Och det var han som körde förhandlingar med Lasse Pettersson för att försöka få tillbaka så mycket pengar som möjligt. Va?
Men vad är din bild av agentvärlden idag kontra hur det var då?
Samma, ungefär. Det blir då att idag är det lite annorlunda, för agenterna börjar få liksom pengar från olika håll. Va? För det finns folk som vill investera då i agenturer. För de tyckte liksom att de får ju mycket tillbaka, va. Titta på själva Kia för exempel, som har ju då fick få de här pengar för att köpa TV:s och den andra spelare. Så det blir ju mer lite
Mascherano.
Det blir ju mer, ja, Mascherano, precis. Det var det första gången som hände då, va. Och det var det, tänk på alla situationer, Raiola som köper image rättigheter från Pogba och sen säljer tillbaka. Alltså det är mycket mer Mendes exempelvis då som bygger allt det här. Men det är klart att det har utvecklat sig till någonting jättestort, och det är stora omsättningar. Jag tittar på Stella och Jonathan Barnett, och jag känner ju alla. Va? Jag menar Mendes jag träffade i Oporto, jag tror 95, och han ville ju då göra någonting ihop med mig då i Italien. För jag var ganska stor i Italien på den tiden. Men jag ville inte göra det. Va? För jag hade ett partner i Portugal som hette José Vega. Och vi hade Cole, Figo, Paulo Sousa. Så att, men ja, det har utvecklat sig liksom, precis som alla andra. Fotboll har ju ökat sin värde. Transfersummorna. Om du jämför till 90-talet. Det är därför jag tror att det går tillbaka lite grann till den tiden. Va?
Du, i slutet på 90-talet när du mer och mer släpper svenska spelare, så blev du precis som du säger stor i Italien, och du är ju inne i Lazio bland annat när Svennis är där ju. Vad var din roll då?
Jag var ju det. Jag började liksom som agent. För jag, det första som jag gjorde, det var att sälja Paul Gascoigne till Rangers. För han kunde helt enkelt inte klara av att vara i Lazio. Så fick jag jättestor förtroende från ordförande Craniotti och från hela familjen. Så de började använda mig mer och mer och mer. Så jag var ju faktiskt var med på de flesta spelare som kom till Lazio då. Va? Och jag blev mer som en fotbollskonsulent, lite mer exklusiv. Va? Alla visste att om du skulle få en spelare till Lazio så skulle de tala med mig då.
Tog du betalt för det? För det är ju det klassiska, att man blir någon slags husagent för en klubb och så säger man att man måste betala honom.
Nej. Jag fick ju då själva, jag fick pengar från klubben då. Va? Han var ju liksom, han betalade mig varje gång jag gjorde någonting, så fick jag ju betalt för att vi tog ju Almeida, Salas, Stankovic, Boxic, Pavel Nedved, så var ju många spelare som kom till Lazio. Och det var ju då vi träffades igen då, i Sverige så idag. Och det var ju fantastiskt för att först var han i Roma, så kom han till Lazio. Och vi vann ligan, den här superkuppen i Monte Carlo mot Manchester United. Det är en av de bästa minnen. När man slog Man United med Beckham och alla de andra. 1-0 med Salas. Så det är fantastiskt.
Ja, och ni vinner ju ligan så att säga. Och Svennis är ju stor i Lazio efter det. Hur var det att vinna ligan med sin favoritklubb och dessutom ha en svensk tränare där då?
Det var ju den kvällen efter vi hade vunnit ligan. Så vi satt på stor kalas. Och jag kom ju, Svennis tittade på mig och så sa, är du glad? Ja, jag är glad. Så att han visste då att det var mer än pengar då. Va? Det var ju precis som att det är fantastiskt att vara med på något. Och det är precis de här saker som du kommer aldrig glömma i ditt liv.
Hjälpte du Svennis sen till England eller hade han andra som hjälpte honom?
Nej, han har aldrig haft mig som agent. Han har alltid haft en som heter Otto Still. Som var en opera... Alltså, han var bland annat med opera och sånger. Och så. Och han var en jättefin, jätteschysst kille då. Han hjälpte honom. Men sen vet jag också att Svennis har haft själv problem med investeringar. Det var ju då han tappade ju mycket pengar då. Va? Sen har jag träffat Johan, hans son. Va? Vi försökte göra någonting tillsammans med någon spelare till Kina. Men det gick aldrig. Han är ju mycket smart kille då.
Om man ser till efter det så lanserar du på börsen med de här bröderna från England. Någon av dem hjälpte...
Bill and John.
Precis, ja, någon av dem hjälpte ju Thomas Brolin senare. First Artist, ni går på börsen på något sätt och fick väl bra betalt för det. Men hade ju också väldigt mycket spelare. Hur gick det att driva ett bolag så?
Det gick bra va? Jag var ju där som man kallar fotbollsdirektör. Och vi hade också olika branscher. Vi hade inte bara fotboll. Vi fick kontoret i Köpenhamn. För vi tog över Carsten Åbrings firma. Proactive. Sen var det då Milano. Sen var det ju Sydamerika. Nej, det gick bra. Vi hade 250 spelare under kontrakt. Det var ju mycket jobb. Va? Och plötsligt, det är inte lätt att hantera olika kontor, olika mentalitet, olika sätt att driva jobbet. Va? Så att, till 2010, va? Så 9 år, det var en bra tid. Och jag hade mycket med Chelsea att göra innan Abramovic. Va? Jag hade ju Zola, Di Matteo, Laudrup, Ranieri. Så att, vi började att bygga Chelsea som kom stort med Abramovic, men det var ju gulligt. Den första spelaren som jag tog till Chelsea och som var i början på det med så att säga, den nya Chelsea.
Om man ser en period efter VM så jobbar du ju mycket med Roger Ljung som du själv hade haft som klient ett tag och han var med.
Ja.
Vad var det som gjorde att ni hittade varandra?
Ja, det var jag som sa till honom att han var ju tveksam för jag tog honom till Tyskland och till Galatasaray. Och han ville fortsätta för han tyckte att det var fortfarande var ung för att lägga ner. Va? Men jag tyckte att han var intelligent, pålitlig, mycket bra kille. Vi hade bra förhållande och jag hade det problemet med Lasse Pettersson. Va? Så jag liksom helt enkelt, jag hade behov för någon hjälp. Va? Så jag övertygade honom. Jag bjöd honom till Danmark för vi satt där i Aarhus. Och vi satt och tittade på varandra och sa nej, du får ju faktiskt... sluta spela fotboll och börja som agent. Och det har han lyckats bra va? Så att vi har ju haft också Anders Karlsson och Isaks efteråt va? Sen är ju han har ju börjat liksom att gå trampa ner lite grann och så blir det slut va?
Ja, just Isaksson något jag tänkte, för det var ju lite liv här i Sverige åtminstone. Djurgårdens Bosse Lundqvist var irriterad då att han menade att både kring Isaksson och Kim Källström att ni satt på dubbla stolar. Du representerade Ren och Roger representerade Kim och samtidigt jobbade ni ihop.
Ja, det är klart att det var inte så jag representerade Ren. För att vi fick betalt ut bara av Ren va? Men vi fick inte betalt ut av Djurgården. Så att, men jag hittade Ren. För det var det som gjorde att Roger blev större va? För att jag satt ju utanför Sverige och hade kontakterna med olika klubbar och han kunde liksom få nytta av genom att placera killarna då.
Men efter det har inte du jobbat så mycket med Roger efter Isaksson-affären, eller?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt. Ett tag liksom, det blev ju slut, va? För att jag, ja, det blev ju slut när jag började mer och mer vara engagerad i First Artist då, va? Och han hade ju, han blev ju också lite mer, så att säga, mer bekymrad om att ta hand om de här killarna han hade. Han var ju hela tiden liksom, ja, det var ju svårt att få honom till nya spelare och till nya saker, för att han hade liksom den här att, nej, jag måste ta hand om de här 4-5 spelare, och det gjorde han hela tiden på sitt sätt, va? Och det var inte riktigt det sätt som jag tyckte liksom fungerade bra med tanke på det nya företaget då.
Om du ser framåt, man har ju ett tag införde man licensen från FIFA håll 95, sen tog man bort den. Vad tycker du, ska man ha en FIFA-licens eller inte?
Ja, det ska man ha, va? Och man ska också ha gränserna på betalningar, va? Det kan inte liksom vara sant att man kan tjäna 20 miljoner på affärer, va? Och det säger jag bara helt enkelt för att man ger dåliga signaler då, va? Och i förrgår kom ut siffrorna på agentkommissionen som blev betalade i Italien förra året. 187 miljoner euro. Och Empoli som sitter i Serie B betalar 6 miljoner i agentkommissionen. Det är någonting som inte riktigt stämmer, va? Och det är det man får ju vara liksom försiktigt, va? För det är också mycket det med korruptionen, va? Mycket pengar som går till agenterna som går tillbaka till någon annan, va? Och jag har en jättegod vän som heter Pippo Russo. Han skriver för Repubblica. Han är en sån här riktigt journalist som går helt till botten, va? Och vi talar mycket ofta om det här med, och jag säger alltid, Pippo, men vad fan, hur kan man vara så? Det är mycket lätt idag med alla de här elektroniska transaktionerna och se och följa pengarna då, va? Om jag får betalt av klubben, då måste jag redovisa pengarna. Och det är lätt att se om pengarna går till någon annanstans, va? Men det är precis som att det inte riktigt någon som har varit bekymrad om att göra det, va? Och ja, det är mycket pengar som försvinner på det sättet, tyvärr.
Ja, det känns ju som att ingen inom fotbollen verkligen vill öppna upp. För egentligen skulle man ju väldigt lätt kunna köra transparens.
Lätt.
Om man hade velat.
Ja,
varför tror du att de inte vågar?
Jag vet inte. Titta bara med fotbollslik, va? Fotbollslik, du kan göra jättefantastiskt. Och vad gör de? De sätter honom i fängelse.
Ja.
Vad fan är det? Det är inte riktigt stämmer, va? Han har ju varit jättebra. För vi som vill jobba på ett rätt sätt, va, får ju bara dålig konkurrens. Va? Jag kan inte konkurrera med en som går där och betalar 10 miljoner euro till någon fotbollsledare. Och så får han rättigheter för att göra affär kanske i 2-3 år. Va? Det är omöjligt. Va? Men det är lätt att hitta och spåra. Men det vill de inte göra.
Men du menar att du, på 30 år har du varit i denna branschen, men du har aldrig liksom gått på andra sidan, trampat fel?
Nej, vi har gjort allt precis. Om vi har också, det som jag gjort kanske, som jag, ja, det var ju, men det var ju nästan alla som gjorde det. Det var ju att ibland fick spelare lite svarta pengar, va? Men det var ju de här som kallade image right, va?
Ja, det var att
med
man
image right,
egentligen, ja, var det bara skatteskäl. Man hittade på att det, precis, var reklam, och sen så betalade man på Isle of Man och liknande.
Nej. Jag kommer ihåg när vi tog det André Flå till Siena då, va? Och Siena var ju en liten klubb, va? Och han skulle ha 1 miljon euro. Över 10 miljoner då, va? Och det kunde inte de betala. Så kommer ju då hans norsk advokat ner. Och Siena föreslår att, ja, vi gör en image-kontrakt. Och då fick han betalt, jag tror, en gång om året. Men jag sa till Siena, ni måste kunna liksom redovisa om det är någon som kommer. Vad kommer ni använda honom för? Ah, då efter 2 veckor så hittade du bilderna Flå in i stan. Så han körde den här abonnemangskampanjen då.
Ah.
Men det är klart att det var ett sätt för att betala mindre skatter. Men det var ju, om jag inte gjorde det, så gjorde det någon annan då.
Men det är egentligen, på 30 år är det du har gjort. Du har bidragit till image rights så att alla inte har betalt full skatt.
Nej, det är inte alla som har betalt full skatt. Men det var ju så. Idag, det är omöjligt, va? Utan att du måste liksom Det finns fortfarande image right. Men är det image right som används ordentligt? Så att titta i Napoli. I Napoli, när du kommer till Napoli så får du i lön. Så får du en fast siffra som du förhandlar. Och det går ju då att du säljer dina image right 100%. Men de använder, de arbetar med de här image right. Va? Och det gjorde jag första gången ordentligt med Chelsea. När vi gjorde Gianfranco Zola. Men det är klart, det var ju också namn som var ju lätt att sälja efteråt. Va?
Så att, har du något hopp om att det ska bli renare i fotbollens värld?
Det måste bli renare överallt. För du tittar på varje bransch har ju då sina korruptionnischer. Va? Och jag tycker liksom att det sitter... Jag tycker om historia, va? Och jag läser mycket historiska böcker och sånt där. Det har alltid varit så. Alltid varit så. Det är omöjligt. Titta, Tova, titta nu det här med virus. Va? Hur många olika versioner som vi hör, va? Att det kanske är kineserna som har gjort det för att kunna sälja vaccinerna och allt möjligt som kommer upp. Va? Så att det finns någonting. Men om man vill städa så finns faktiskt möjligheten att städa idag. Va? När all elektronisk, allt är kontrollerat. Vi kommer snart inte att kunna använda cash. Va? Jag vet att Sverige är ju en av de länderna där man kommer att liksom kanske säga att vi kommer inte att använda cash i framtiden. Va? Så det är lätt att hitta. Va? Men det är precis som att i England har de gjort det där systemet att en agent får betalt genom en liga. Då, va? Och det hjälper en del. Va? Men det är fortfarande så att liga skulle egentligen fortsätta att följa pengarna strömma. För att om det kommer till mig så är det lätt att säga att gå tillbaka till någon annan ställe. Då, va? Jag måste alltid redovisa idag skattemässigt. Det finns inte en chans att du kan gå igen om du har ett bolag i ett ordentligt land. Va? Det är klart att du fortfarande kör i Monte Carlo som någon som vi känner till. Va? Det är lätt att få pengarna till höger och vänster.
Ja, kör du i olika skatteparadis eller Guernsey eller liknande så precis. Är det svårare att få insyn helt enkelt. Tror du det finns ett intresse hos FIFA och UEFA? För även fall de ibland klagar på agenter så använder ju de också agenter så att säga. Och det känns som att om de hade verkligen velat rengöra så hade de kunnat göra det.
Ja, om de vill då kan göra det, va. Nu har de arbetat i 2 år på en ny reglement, va. Och jag vet att bland annat Raiola och Mendes vill inte acceptera den här nya reglementen, va. Och då undrar man varför vill de inte göra det, va.
Nej.
Så att, ja. Men jag tycker i princip ska vara så att om jag är agent, va, och ska göra arbeta med fotboll, då måste jag ha ett firma som sitter i ett ordentligt ställe. Va. Det kan inte vara så att du skickar en faktura från Dubai. Jag menar, en spelare flyttar från Italien till England och så kommer ju faktura från Dubai. Vad är det med detta att göra då? Va? Eller kommer kanske från ett annat ställe i Malta. Jag vet att det finns... En ganska känd portugisisk agent som har ju då företaget på Malta. Vad fan är det? Det måste vara konstigt att ha Malta-företaget och göra affärer i hela resten av Europa. Då.
Ja, å andra sidan, Malta är med i EU så det finns nog värre exempel. Vilket ansvar har spelarna i att liksom välja agenter i så fall?
De, idag är det också ett annat problem. Du har inte så mycket samtal med själva spelarna. Det går ju via föräldrar, via kompisar, via familjen. Och de är inte så mogna som de var i tiden. Va? Förr i tiden, jag träffade ju givetvis föräldrarna. Men de hade inte så aktiv roll. Idag det är de som bestämmer. Va? Och idag är det de som får ju pengar från en agent för att säga till sonen. Ah, du får välja, du väljer honom, du väljer inte honom. Va? Utan det är det som är svårt för oss att jobba med. Va? För att det är mindre kontakt med spelare och det är mer kontakt med familjen.
Vilket ansvar har klubbarna? För det känns som att klubbar också gärna pratar om fina ord och klagar på agenter. Men sen så är man ändå beredd att göra affärer i alla lägen.
Precis. Titta på, jag menar jag ger alltid exempel på Bado. Va? Jag menar det är fram och tillbaka. Va? Och nu... Jag menar, titta på De Ligt exempelvis. Jag menar, han hade en annan agent. Och så är det plötsligt, så byter han agent och så kommer han till Juventus då. Då undrar man, ja, konstigt, va? Så att det är så mycket signaler som man får, va? Men spelarna, de tänker inte på det, va?
Nej.
För de, det är ju liksom viktigaste, va? Hur mycket känner jag? Så är det. Förr i tiden det var mer frågan, du, är det rätt bra klubb för mig för framtiden, för min karriär, va? Jag menar, jag har fått nej från Brian Laudrup att gå till Ajax, för att det var bättre att gå till Chelsea. Jag menar, idag, den diskussionen skulle inte finnas, utan att, ja, vad betalar de? Så det är pengar det handlar om. Men det är inte mycket spelarnas fel, va? Det är faktiskt familjen. För familjen har börjat leva på spelarna. Och det är lite synd, va?
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, det var tack för det. Det var kul att tala svenska.
Och den är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg, klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla tankar, synpunkter och annat som ni har på hjärtat. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify.
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.